Det här programmet har fått rubriken Äkta väckelse. Jag tänkte att jag här ska dela mina tankar om vad äkta kristen väckelse är för något och hur man ska bedöma om en väckelse är äkta och om den är ifrån Gud. Det finns idag större anledning än någonsin att utifrån Bibeln och sund väckelsehistoria skapa sig en tydlig bild av vad som kännetecknar en äkta väckelse. Det är inte ovanligt att man som kristen får höra om väckelse både här och där. Men sanningen om Sverige är den att vi har inte haft en rejäl samhällsförvandlande och äkta väckelse på över 50 år. Och när jag har studerat det här så har det blivit allt tydligare för mig att Guds motståndare Satan genom åren mycket sofistikerat lyckats byta ut bilden hos många av oss av vad som är en sund och äkta väckelse. Det här har lett många in i en förblindelse som är mycket farlig. Jag ska ta en liknelse för att du ska förstå vad jag menar. Tänk dig att du ska resa till ett annat land. En reseguide ska möta dig där eftersom landet är farligt att resa runt i på egen hand. Och du har därför fått en beskrivning av hur denna guide ser ut. Men så möter du före avresan en man som själv har varit i landet och som säger att beskrivningen som du har fått av reseguiden är felaktig och så ger han dig därför en förändrad beskrivning. Du tackar för omtanken och så tar du emot beskrivningen utan att reflektera över det. Men tänk dig nu att den nya beskrivningen inte stämmer med verkligheten. Den beskriver en helt annan person än den sanna reseguiden. Och när du väl anländer till det här landet så kommer en man fram till dig och säger att han är din guide på resan. Han stämmer också in med den nya beskrivningen som du har fått. Men mannen är en tjuv och en mördare. Och tack vare den felaktiga beskrivningen så följer du med honom, ovetande om vad som väntar dig längre ner för vägen. På liknande sätt kan det gå för oss om vi har fel bild av vad som är en äkta väckelse. Bibeln vittnar om att Satan i den yttersta tiden kommer att försöka förleda alla människor till att ta emot antikrist som den återvändande Kristus. Och hans metod är bland annat falsk väckelse. Vi lever troligen just nu i tiden före det att antikrist ska träda fram. Och detta är i så fall det stora avfallets tid och den ska kännetecknas av falska profeter som utför stora tecken och under, alltså en form av falsk väckelse. Det här ser vi på många ställen i Bibeln, till exempel i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, som är ett väldigt viktigt bibelord till oss idag. Jag ser att många kristna under de senaste 50 åren successivt har fått en ny bild av vad väckelse och andeutgjutelse innebär. Och jag vill mena att vi har kommit allt längre ifrån vad Bibeln säger om detta. Och vi kanske nu är lika farligt ute som personen i min liknelse. Skulle vi ställa till exempel Frank Mangs i ett modernt så kallat väckelsemöte idag så skulle han nog inte känna igen sig. Det är vad jag kan förstå när jag läser hans böcker. Detsamma gäller om man läser böcker av de stora väckelseförkunnarna Charles Finney eller Dwight Moody. Och den här felaktiga bilden av vad väckelse är innebär att många människor idag helt okritiskt hoppar in i alla möjliga underliga sammanhang i tron att där pågår kristen väckelse. Vad är då botemedlet mot den här falska bilden av en väckelse? Ja, det är såklart att försöka återskapa bilden av en sann och äkta kristen väckelse, och det gör vi bäst genom att studera Bibeln och studera sund evangelisk väckelsehistoria. Och det är så som jag har försökt göra, och då har jag också tittat i böcker utav Charles Finney och Frank Mangs. Andlig väckelse utav Frank Mangs är en mycket bra bok om just väckelse. Läs gärna den om du inte har gjort det. Och du får gärna låna den av mig om du inte skulle kunna få tag i den på något annat sätt. Ett bibelord som ger oss stöd i detta sökande finns hos profeten Jeremia i Gamla testamentet, kapitel 6, vers 16. Och där står det: Så säger Herren, ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Slutcitat. Vi ska alltså inte söka det nya, utan söka det gamla, gedigna och det sanna evangeliet så som det sett ut i alla tider. Det är det som ger oss väckelse och som frälser människor. Men vad är då det absolut viktigaste kännetecknet på en äkta väckelse? Är det tecken och under? Är det väckelse när det är lovsång, handklappning och hallelujarop? Är det väckelse när folk ligger och sprattlar på golvet? Är det förresten vad vi tycker är heliga stunder idag, att sprattla på golvet, gapskratta och skaka i armar och ben? Eller är det väckelse bara för att det kommer en massa folk till mötena? Nej, så här är det såklart. I en äkta väckelse så blir folk frälsta i den betydelsen som Bibeln ger. Och orsaken till att folk blir frälsta är att evangelium predikas och att Gud då bekräftar sitt ord med pånyttfödelsens under i de människor som omvänder sig enligt evangelium. Evangeliet lyfter ju fram synd, skuld, dom och helvete. Men evangeliet, det erbjuder också frälsning, pånyttfödelse och evigt liv tack vare det som Jesus gjorde på Golgata. Och mitt emellan de här två ytterligheterna så finns omvändelsen. Det absolut nödvändiga för att hitta fram till frälsningen. Omvänd er, predikade ju både Johannes döparen och Jesus. Och när evangelium predikas så föds den tro som vägleder människor genom hela den här processen. Och vi ska lyssna till vad aposteln Paulus säger i Romarbrevet kapitel 10, vers 17. Och det är ju Nya testamentet. Och där står det: Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord. Slutcitat. Förkunnelsen av evangelium föder alltså den tro som leder till frälsning. Och detta är väckelse. Längre fram så ska vi se på undrens plats i äkta väckelse. Men redan här så vill jag säga det att jag tror vi överbetonat både betydelsen av tecken och under och betydelsen av det personliga vittnesbördet för att människor ska bli frälsta. Bibeln säger ju att tro framförallt uppstår när vi frimodigt predikar evangelium. Det är exakt det man också ser när man studerar väckelsehistoria. Tecken, under, vittnesbörd och andlig sång också för den delen saknar inte betydelse. Lyssna till vad jag sa nu. Det saknar inte betydelse, men främsta platsen måste förkunnelsen av evangelium ha i en äkta väckelse, annars är den inte äkta. Och vad är då en sund evangelisk förkunnelse? Så här tror jag att det är. I en äkta väckelse och i en sund evangelisk förkunnelse så är det korsets budskap och konsekvenser som står i centrum. Att till exempel bara säga att det är väckelse när Jesus upphöjs, det är alldeles för svagt. För man talar ju om Jesus även i alla möjliga konstiga sammanhang som inte är av Gud, inom New Age till exempel. Men korset är unikt för Bibelns Jesus och för ett sunt evangelium. Ingen annan religion, inga sekter, ingen osund kristen rörelse har korset i centrum. Korset är föraktfullt för andra religioner. Det är en dårskap för världen och korset är ointressant för villoläror och osunda väckelserörelser. Så finns inte talet om korset i centrum så är det ingen äkta väckelse. Paulus kände på precis samma sätt som vi kan se i första Korintierbrevet kapitel 2, vers 1-2 i Nya testamentet. Och där står det: när jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Slutcitat. Korsets budskap måste alltså vara centralt, och då kommer också Bibelns Jesus i centrum på rätt sätt. Korsets budskap leder människor till syndanöd, förkrosselse, omvändelse och bön om förlåtelse och därmed på nyttfödelse och frälsning. Korsets kraft befriar den förkrossade människan från hennes synd och skuld och upprätta till ett värdigt och helt liv med Gud. Det är korsets konsekvenser. Och i den här processen så verkar Gud med hela sin treeniga natur. Fadern drar människor till Jesus. Jesus frälser från synden. Och den helige ande föder på nytt och helgar oss. Och det finns så oerhört mycket inbakat i korsets budskap. Korset är ett tortyr- och dödsredskap, så det talar ju då om dom och straff. Och om korset talar om dom och straff så talar det ju också om att någon är skyldig, och det är vi människor. Och eftersom det talar om att vi är skyldiga så talar det om vår synd och skuld. Men korset talar också om att någon annan än jag hängde på korset. Det talar om att Gud klev ner i en mänsklig kropp och tog vårt straff på sig i Jesus. Och Gud betalade priset för vår synd, och korset är nu tomt. Det betyder att hela skulden är betald, en gång för alla. Inga mer offer behövs nu. Sen så talar korset också om den gudomliga vägen för oss, att gå i Jesu fotspår. Att avstå saker för andras skull. Och korset talar om att ge upp allt för att leva för Gud och för våra medmänniskor. Korset talar om att vårt kött, alltså vår syndiga natur, måste dö. Att vi ska göra avkall på världens lockelser och njutningar och istället prioritera umgänget med Gud och följa hans plan för våra liv. Om nu korsets budskap då står i centrum i en väckelse, så leder det till förvandlade människor. En äkta väckelse reser ett kors i alla människors liv. Man blir då mer och mer lik Jesu karaktär, som är enkelhet, kärlek till medmänniskor och ett utgivande liv och en trohet till Gud. Man säljer kanske sin Harley Davidson motorcykel för att andra behöver pengarna bättre än vad jag behöver en motorcykel. Man kanske plockar av sig sina piercing och en del smycken. Dryckesvanor förändras, nöjesvanor förändras. Man förändrar hur man spenderar sin tid och sina pengar och blir istället mer fokuserad på hur andra har det. Och på nyttfödda människor blir också förälskade i Bibeln och blir det som man förr kallade för läsare. På nyttfödda människor börjar också vittna om frälsningen hos Jesus för att göra fler människor till hans lärjungar. Och är det nu äkta väckelse i en lite större omfattning, så ska även hela samhället förändras i grunden. Och det är här jag har frågat mig: har vi haft någon rejäl äkta väckelse i Sverige sedan 50-talet? Nej, i så fall hade inte utvecklingen sett ut som den gör. Det går ut för med det mesta i Sverige, förutom med rikedomarna, tror jag. Vi har inte sett någon samhällsförvandlande väckelse i Sverige sedan 50-talet, tror jag därför att jag vågar säga. Den karismatiska rörelsen vände tyvärr inte på på Sveriges nedåtgående spiral. Trosrörelsen förändrar inte heller tillståndet. Det var alltså ganska länge sedan vi såg någon äkta väckelse som då hjälpte Sverige upp ur omoral, egoism, individualism, supande, knarkande och kriminalitet. En äkta väckelse, en riktigt äkta och sann biblisk väckelse ska vända upp och ner på människor och samhälle och resultera i en hållbar och positiv utveckling. Just det är bestående frukt att hålla utkik efter om vi är på spaning efter äkta väckelse. Nu ska vi resonera lite kring det här med tecken och under. I en äkta väckelse så kan det såklart förekomma tecken och under, men varför sker i så fall dessa saker? Vad har de för betydelse? Vi ska läsa i Markus evangeliet kapitel 16, vers 20, och där står det: Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Slutcitat. Vi ser här att lärjungarna var lydiga Jesu missionsbefallning, och så gick de ut i världen och predikade evangelium. Och här är två nyckelingredienser: lydnad och evangelium. Då bekräftar Gud sitt ord med tecken och under. Det står att tecken åtföljde ordet, inte människor eller sammanhang. Så för Gud är det viktigast att vi predikar och vilket budskap vi predikar. Tro kommer av predikan, såg vi tidigare i Bibeln. Och predikan kan på det bibelstället även översättas med budskap. Äkta tro kommer alltså främst inte på grund av tecken och under, utan på grund av rätt budskap, rätt evangelium. Och ska man då bedöma om en väckelse är äkta eller inte, så är det alltså helt avgörande vilket budskap som predikas. Är det Bibelns evangelium? Finns hela korsets budskap med? Är evangeliet som förkunnas grundat på betydelsen av Jesu Kristi persons kropp och blod på Golgata kors som det fullkomliga försoningsoffret? Ja, i så fall så kan de tecken under som sker vara från Gud. Vi kan se i ett annat bibelord att tecken under kan åtfölja även falska förkunnare, och utav det så förstår vi då att det här är inte något som vi kan bedöma ett sammanhang utifrån, utan vi måste just titta på vilket budskap det är som förkunnas. Vi ska nu läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 7, vers 22 och 23. Och det står: Många ska säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen: jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Slutcitat. Här ser vi stora förkunnare som inför Jesus på självaste domedagen åberopa sina kraftgärningar som bevis för att de ska få komma in i himlen. Men Jesus motar bort dem här och säger att han aldrig har känt dem. De här förkunnarna har alltså aldrig kommit korsets väg, och då predikar de förmodligen inte heller korsets budskap. Ändå så har de gjort stora tecken under i Jesu namn. Men Jesus vill alltså inte kännas vid de här förkunnarna. Vilka är de här som Jesus visar bort i det här bibelordet? Det ska vi våga fråga oss. Och stackars alla de människor som har följt dem. De har ju inte haft det frälsande budskapet. I en äkta väckelse så är det alltså korsets budskap och konsekvenser som ska stå i centrum. Det fulla och det sanna evangeliet. Och här ska vi komma ihåg det att det blev inte väckelse i Israel efter att Jesus hade uppväckt Lazarus från döden. Det blev inte heller väckelse när den lame mannen började hoppa, och så vidare. Men det blev väckelse när Petrus i kraft av den helige ande predikade ett väckelsebudskap på den första pingstdagen. Då fick människorna så som ett styng i hjärtat och så sökte de frälsning. Så står det i Apostlagärningarna. Vi ska alltså inte överskatta undrens betydelse för människors omvändelse. På samma sätt får vi inte överskatta betydelsen av det personliga vittnesbördet. De här sakerna har definitivt en plats i Guds rike, men tro kommer främst av predikan, då evangelium predikas. Lägg det på minnet, det är ju så oerhört viktigt. Sedan är det så här att det är synden och syndens konsekvenser, alltså vår andliga ohälsa, som Gud framförallt vill ta itu med. Helande och andra behov kommer längre ner på listan, och därför talar vi alldeles för mycket om både helande och även ekonomiska under. Om vi läser Jesaja kapitel 53 i Gamla testamentet, så tänker många kristna att Jesus bland annat dog på korset för att vi skulle slippa all sjukdom redan här och nu. Alltså fysisk sjukdom. Tror du det var så? Var till exempel förkylningar ett så stort problem att Gud var tvungen att komma i mänsklig gestalt och dö på ett kors för att vi skulle slippa detta? Jag tycker det är ganska banalt att tro så. Vi måste ju förstå att det finns ett oerhört mycket större djup i det som står i Jesaja 53 och i Bibelns alla berättelser om helande. I Jesaja kapitel 6 i Gamla testamentet så ser vi att andlig blindhet och dövhet, ett förmörkat förstånd och ett förhärdat hjärta, det är de konsekvenser, den andliga sjukdom som kommer till följd av olydnad mot Gud. Och något liknande kan vi läsa om även i Romarbrevets kapitel 1 i Nya testamentet. Det här lät Gud komma över sitt folk som en konsekvens av deras olydnad. Och det gäller även oss idag. Och det står så här då i Jesaja 6, vers 9-10. Han sa: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra men inte förstå, ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Slutcitat. Vad gjorde då det andliga ledarskapet i Israel åt denna andliga skada, denna andliga sjukdom? Det kan vi se längre fram i Jesaja 6, vers 13-14. Där står det: ty hög som låg, alla söker om orätt vinning, både profet och präst. Alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: allt står väl till. Men allt står inte väl till. Slutcitat. Prästerna och profeterna hade alltså inte fokus på huvudproblemet, och då blev det inte heller någon väckelse i landet. Vi vet ifrån andra ställen i Bibeln att fokus istället var på materiellt välstånd. Lydnaden till Guds ord hade man vänt ryggen, och då blev den andliga hälsan lidande. Men vad gjorde då Gud? Jo, han tog saken i egna händer, kan vi säga. Läser vi nu i Jesaja 53, Gamla testamentet, så ser vi där att Gud trots olydnaden ville hela sitt folk. Helandet som nämns här tycks vara helandet från den andliga sjukdom som vi läste om. Orsaken då till denna andliga sjukdom var folkets olydnad. Den andliga sjukdomen var alltså att alla gick sin egen väg. Och helandet innebar då att komma tillbaka till rätt relation med Gud och få frid. Och det här gäller även för oss idag. Och det står så här då i Jesaja 53, vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Slutcitat. Problemet var alltså att alla vände lydnaden till Gud ryggen och gick sin egen väg. Men Gud tog hand om den saken genom Jesus för att vi skulle få frid med honom, vilket innebär en mängd saker. Alla människor blir ju inte friska ens i den mäktigaste väckelse, så det är uppenbart att helande många gånger är ett tecken på något mycket större. Och vi bör nog därför ofta tänka så här när vi tänker på helande. När någon blir uppväckt från de döda, så är det ett tecken på att vi kan gå från andlig död till evigt liv, tack vare det Jesus gjorde på Golgata kors. När lama börjar gå, så är det ett tecken på att vi kan få kraft att gå i Jesu fotspår, ut i världen med evangelium. När spetälska blir botade, så är det ett tecken på att vi kan få bli rena från vår synd och skuld. När blinda får synen tillbaka, så är det ett tecken på att Gud kan öppna våra ögon så att vi ser hans sanningar. När döva får hörseln tillbaka, så är det ett tecken på att Gud vill ge oss öppnade öron för hans tilltal och bud. Gud helade från sjukdom även på Gamla testamentets tid, men tack vare Jesu försoningsoffer bär fysiska helanden på budskapet om det andliga helande som vi nu kan få. Gud vill alltså framförallt hela vårt förhållande till honom. Det är det viktigaste helandet av alla. Och det är därför helt galet när fysiskt kroppsligt helande är det centrala i sammanhang som ges benämningen väckelse. Begrunda gärna detta, för det är oerhört viktigt, och det här synsättet tycker jag ger ett helt annat djup i den kristna tron. I en äkta väckelse är det den helige ande som verkar i människor och med människor. Det betyder att vi måste se den helige andes fingeravtryck i det som sker om vi ska kunna bedöma det som äkta. Den helige andes närvaro kännetecknas framförallt av andens frukt, som enligt Galaterbrevet kapitel 5 och vers 22-23 är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Tänk på det att självbehärskning och frid är en del i andens frukt. Alltså, när den helige ande är verksam, så finns en behaglig doft av frid, och människor tar inte till överdrifter. En äkta väckelse bygger också på att människor böjer sig inför Gud i största ödmjukhet. Den stora väckelsen i Wales för många, många år sedan började med att människor samlades i en uppriktig bön, och så bad de: Gud, böj oss Gud. Om människor och sammanhang istället upphöjs, så finns inte korsets kraft där. Vi ska läsa om detta, hur aposteln Paulus resonerade, och vi läser i första Korintierbrevet kapitel 1 och vers 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Slutcitat. Så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Hade Paulus framgångar berott på världsliga förmågor så säger han att korsets kraft, alltså Guds kraft, hade gått förlorad. Och då blir ju inga människor frälsta och på nyttfödda, eller hur? Vi har nog inte riktigt fattat hur illa ställt det är med alla de sammanhang där förkunnare upphöjs och häftiga berättelser om spektakulära händelser och mirakler förs fram för att lyfta upp de här förkunnarna ännu högre upp. Men där finns inte korsets frälsande kraft, vad jag kan utläsa ur det här bibelordet och även ifrån mycket annat som Paulus har skrivit. Gud bor bara hos den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta, står det i Bibeln. Det är alltså när vi blir små som Gud blir stor. Och här är då Jesus vår förebild. Han drog sig undan de stora folksamlingarna. Han avstod rikedom och ära. Han drog sig undan när människorna ville utropa honom till kung. Jesus rörde sig helst bland de enkla och bland de utstötta. Han avstod allt för att betjäna människorna. Vi är kallade att gå i Jesu fotspår, men många förkunnare gör tvärt emot hur både Paulus och Jesus gjorde. Nu ska vi resonera lite kring ett dåligt grundat lärjungaskap. I Johannesevangeliet kapitel 8 kan vi se att det fanns många, ska vi kalla dem efterföljare till Jesus, som hade en så grund tro att när Jesus började utmana dem med sanningen så sa de ganska snart att han var besatt av en ond ande. Det är ganska uppenbart att dessa människor inte var sanna lärjungar och inte hade upplevt en äkta väckelse i sitt liv, inte en omvändelse. Sanningen var inte högsta prioritet hos de här då ytliga lärjungarna. De hade troligen blivit efterföljare på grund av alla de tecken och under som de hade sett Jesus göra. Men när det kom till sanningen om dem själva och om Jesus, ja då var det kört. Och vi läser först ifrån Johannesevangeliet kapitel 6 och vers 2. Och sedan läser vi en mängd verser från 31 till och med 48. Och det står då: mycket folk följde honom därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Och så vers 31 och fram till 48. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. De svarade honom: vår fader är Abraham. Jesus sa: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar, men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Så handlar inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. Och de svarade: vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud. Jesus svarade: vore Gud er fader skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men ni tror mig inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte därför ni inte är av Gud. Judarna svarade, har inte vi rätt när vi säger att du är en samarit och har en ond ande? Slutcitat. Här ser vi det grunda lärjungaskapet. Det vände ganska snabbt när Jesus konfronterade de här med sanningen. På precis samma sätt blev det också när Jesus talade om att vi måste äta hans kött och dricka hans blod för att få gemenskap med honom och fadern. Och vi kan läsa vad de efterföljarna då gjorde. Vi läser i Johannesevangeliet kapitel 6, vers 66-67. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sade därför till de 12, inte vill väl också ni gå bort? Slutcitat. Alltså, om vår tro är grundad på att vi till exempel sett tecken och under, så är risken att det är en tro som inte håller måttet när Jesus konfronterar oss med sanningen om oss själva och om honom. För det kommer han att göra. Detsamma gäller om vår tro enbart är grundad på kunskaper om Jesus. Vår tro måste istället vara född ur en omvändelse, alltså en tro som är grundad på korsets budskap och konsekvenser. Korsets budskap ger oss hela sanningen om både oss själva och om Jesus, och är vi grundade där med vår tro, så är sanningen inte ett problem utan en resurs som befriar oss. Sanningen skall göra er fria, sa ju Jesus. Ett sant lärjungaskap betyder också ett fortsatt vandrande i Jesu fotspår. Är man inte beredd på de konsekvenser som det då kommer att innebära, så kommer det alltså inte att bli mycket utav det här lärjungaskapet. Jesus säger ju så här i Matteusevangeliet kapitel 16, vers 24. Om någon vill följa mig skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Slutcitat. Jag ska även säga något om så kallad strategisk bön och krig i andevärlden. För det finns ju många som menar att det är detta vi måste syssla med för att det ska bli väckelse i Sverige. Det finns ju hela konferenser om detta till och med. Men det står inget i Bibeln om att det förhåller sig på det sättet. Det står visserligen att bakom andliga skeenden så sker det en strid i andevärlden. Men frågan är vilka som är inblandade i striden och hur och på vilka nivåer de inblandade strider. För det första så vet vi ju att Jesus vann den största segern i andevärlden när han här på jorden ödmjukade sig ända till döden på korset. Och det är emot allt förnuft att det skulle vara en seger, men så är det. Och detta är korsets princip, och den gäller ju även då för våra andliga segrar. Om vi försakar och ödmjukar oss och låter Gud strida, så vinner vi de största segrarna. Herren ska strida för er och vi ska vara stilla, står det ju i Bibeln. Det här kan vi se ganska tydligt i profeten Daniels bok, kapitel 10 i Gamla testamentet. Och vi ska börja läsa i vers 1 och så läser vi några utvalda delar framåt där. Och där står: i den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel en uppenbarelse. Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i 3 veckors tid. Jag åt ingen god mat, kött och vin kom inte i min mun och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de 3 veckorna hade gått. På den 24:e dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Hidekel. Där såg jag upp och fick se en man stå där klädd i linnekläder. Och så läser vi vers 12 och 13. Han sa till mig, frukta inte Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar, alltså 3 veckor. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Slutcitat. Här ser vi att Daniel först var helt ovetande om striden i andevärlden, men han kände en sorg i sitt hjärta, och så pass mycket gudsman var han att han då begrep att det rätta var att fasta och be och att ödmjuka sig inför Gud. Och detta var då Daniels insats i den här andliga striden under 3 veckor, alltså det vill säga 21 dagar. Och det hjälpte tydligen ängeln som i 21 dagar stred mot den andeförste som höll Persiens rike i sitt grepp. Så när Daniel ödmjukade sig blev det seger i andevärlden. Och själva striden i andevärlden den svarade Gud för med hjälp av sina änglar. Så vill du strida måste du gå korsets väg. Ju mer du avstår och ödmjukar dig, ju mäktigare segrar vinner du i andevärlden. Är du dessutom villig att dö för Jesus skull, ja, då har du vunnit den största seger du kan vinna. Nöjer du dig nu med att gå upp på ett berg och proklamera seger över staden som du bor i någon slags strategisk bön, så tror jag att andemakterna bara tar det med en gäspning. Hade det varit så lätt så hade vi ju kunnat vända på utvecklingen i Sverige ganska snabbt, eller hur? Ja, ska man nu bedöma ett andligt skeende som folk kallar för väckelse, så är det alltså allra bäst att veta vad en äkta väckelse är för något och hur den fungerar. Det är på samma sätt med att avslöja falska sedlar. Om man riktigt noga studerat en äkta sedel så kan man troligen avslöja alla falska sedlar som kommer att dyka upp. Men har man bara studerat kända falska sedlar så blir det inte lika lätt att avslöja nya förfalskningar. Utifrån vad vi vet om äkta väckelser i historien och vad vi kan se i Bibeln så kan jag alltså säga så här. Finns inte korsets hela budskap och konsekvenser i centrum av ett sammanhang så är det inte en äkta väckelse. Finns inte vittnesbörd om att människor blivit befriade från syndens slaveri och börjat förändras i enlighet med andens frukt, så är det inte en äkta väckelse. Är inte dessa vittnesbörd i centrum för det man gläds över, så är det inte en äkta väckelse. En äkta väckelse behöver inte möta något annat behov hos en människa än att hon blir löst från synden och blir frälst till ett liv med Jesus som Herre. Det är i alla fall Guds primära avsikt med en väckelse, och då bör ju det vara vår primära avsikt också, eller hur? Nu så skulle jag avslutningsvis vilja ge dig en utmaning till att söka äkta väckelse i ditt eget liv först. Det kanske kan bli början till något helt nytt. Här kommer några tips som jag tycker är ganska bra. Stäng av alla så kallade kristna tv-kanaler i en månad. Kanske alla andra kanaler också. Läs ingen annan kristen litteratur än Bibeln under denna månad. Lägg överbliven tid på bibelläsning och bön i ett enkelt umgänge med Gud som hans barn. Be Gud att han ska böja dig, att ditt jag ska bli allt mindre och att Gud ska bli allt större. Se sedan vad Gud gör i ditt liv. Kanske detta blir början till en äkta väckelse, och vi får be och hoppas det om du gör så här.